Eller att liksom varje gång han blev arg blev kallad för hora. Eller att det fanns svartsjuka. Men vårt välfärdssamhälle är uppbyggt på att man ska vara två personer som försörjer familjen när man har barn. Men när man då separerar och när man skiljer sig så är det väldigt tydligt att det är den parten som tjänar mest pengar som vinner på det. Det är viktigt att förstå vilka påverkansmöjligheter vi har. Vilket handlingsutrymme. Makt handlar om påverkan. Påverkan i mitt eget liksom, jobb, om jag är anställd. I mitt eget liv. Men framför allt om organisationer och om samhället. Vem har makten? Och om vi ska påverka det, på vilket sätt gör jag det då? Så att jag får verktygen för förändring. För att vi lever i ett extremt individualiserat samhälle där liksom marknaden och olika företag bestämmer väldigt mycket. Och där behöver vi prata mer om hur kan vi förändra det? Hur kan vi förstå? Hur kan vi analysera? Hur kan vi vara kritiska till de attityder som finns? Och traditioner om förväntningar om hur vi ska vara. Men då behöver man ibland prata också med människor som inte alltid tycker som en själv.
Ja, att vidga sina perspektiv vet ni ju att jag gillar. Och i det ingår att lyssna till och prata med människor som tycker annorlunda än en själv. Introt till det här avsnittet är kanske lite spretigt. Men samtidigt så hänger ju allt ihop på en röd tråd. Veckans gäst är Elin Sundin som varit aktiv inom jämställdhetsbranschen i många år. Hon berättar om att vara ensamstående mamma, eller enastående som hon kallar det, och att lämna en destruktiv relation. Vi pratar också om hur viktigt det är att prata om relationer som inte är våldsamma i form av slag. För jag tror tyvärr att det finns enormt många som kan känna igen sig i den relation som Elin beskriver i det här avsnittet. Vi vet också att många väljer att stanna i sådana för att man inte har möjlighet att lämna. Därför pratar vi också om välfärdens uppbyggnad som ju faktiskt påverkar det här enormt mycket. Och i slutändan så handlar det ju mycket om makt. Något som Elin är duktig på att prata om. Och hur vi kan använda den för förändring. Att få oss att se vilken möjlighet vi har att påverka. Jag hoppas ni förstår min röda tråd och jag hoppas ni under det här avsnittet lär er massor med nyttiga saker som kan hjälpa er eller människor i er omgivning. Innan vi drar igång avsnittet ska jag såklart tacka Excitec som fortsätter att sponsra podden så att vi alla hela tiden kan få in nya perspektiv. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu, kära lyssnare, dra som vanligt upp volymen och rätta till lurarna. För här kommer en timme med Elin Sundin. Då säger vi hej och varmt välkommen till Elin Sundin.
Tack Fanny.
Det är jättekul att ha dig här. Vi har ju liksom följt varandra lite i sociala medier och haft lite kontakt där. Så jag tror ändå vi har lite koll på varandra sedan innan. Och sen så lyssnade jag på dig i en annan podd. När det kom upp massa debatter om polariseringen, om jämställdhet och sådana där saker. Och då kände jag bara fan vad cool du är. När du var med i den podden. Ja, men nu sitter du och ler här. Men jag blev så imponerad. För att du blev så kritiserad och liksom fick så mycket mothugg. Och du var ändå så här cool, lugn och bara... Ja, kom med fakta. Inte för att det hjälpte, men...
Men jag kan väl säga att just den podden har jag ju både fått ris och ros. Det är ju många feminister som också har varit skeptiska till att jag deltog i just den podden för att ta de samtalen. Men jag är ju övertygad om att vi behöver prata mer om jämställdhet. Vi behöver vara fler som pratar om jämställdhet, som pratar om vilka normer som är skadliga för människors självkänsla, som är skadliga för samhället, som gör att våld uppstår och liksom fortsätter. Så vi behöver vara flera och vi behöver ta fler samtal. Mm. Men ibland så behöver man ju också fundera på, okej, vad är det som gör att jag mår bra i det? Mm. Men jag tycker ju att det är spännande att vara, att möta människor som inte tycker som jag. Och jag har inga problem med det, att ta den debatten. Men det är ju också förutsatt att det finns en ömsesidig respekt med den man pratar med.
Jag tycker det här är intressant som du säger nu. Vi ska inte hänga ut någon här nu liksom. Men du säger att du blev kritiserad av andra feminister för att du var med i den här podden. Vad handlade den kritiken om?
Nej, men jag tror att framförallt, det var inte många ska jag säga. Nej. Utan det var ett par stycken som undrade varför jag deltog i en podd där det är liksom en podd som har haft en mängd olika tidigare gäster som har åsikter som handlar egentligen om att man förespråkar liksom antidemokratiska idéer.
Mm. Och nazister och sådär.
Ja, men precis. Mm. Och då tyckte jag att jag deltar i den här podden utifrån att jag tycker att det är viktigt att vi, som jag sa tidigare, att vi öppnar upp för samtalen. Och det handlar ju på ett sätt om att freda idéerna. Mm. Men det handlar ju också om att ha integritet och stå upp för det man tror på. Jag tror på ett jämlikt samhälle, ett jämställt samhälle. Mm. Och där vi behöver utjämna skillnader. Mm. Och då behöver vi ibland förklara på vilket sätt det här liksom kan gå till. Och sen har vi också olika erfarenheter av individer, strukturer, och jag tycker vi behöver prata mycket mer om struktur för att vi lever i ett extremt individualiserat samhälle där liksom marknaden och olika företag bestämmer väldigt mycket och där vi blir påverkade egentligen av individer, och där behöver vi prata mer om hur kan vi förändra det? Hur kan vi förstå? Hur kan vi analysera? Hur kan vi vara kritiska till de attityder som finns? Och traditioner om förväntningar om hur vi ska vara. Mm. Men då behöver man ibland prata också med människor som inte alltid tycker som en själv. Men man behöver också fundera på, okej, kan det här slå tillbaka på mig själv? Mm. Genom att människor kanske säger hatiska saker. Men jag tycker att jag har inte upplevt det efter att jag deltog i den podden. Och jag tycker att vi behöver ta fler sådana samtal. Mm. Vi behöver också vara fler som tar samtal för att fortsätta den feministiska rörelsen som handlar om liksom social och politisk förändring för jämlikhet och jämställdhet.
Jag tänker att det är otroligt viktigt att ha de samtalen med människor som inte tycker samma sak. Alltså, jag har ju också blivit kritiserad för vissa gäster jag har haft här till exempel, och jag håller ju inte med alla som är med här heller. Det hänger väl ganska mycket på den som man pratar, eller liksom att man kan få till ett samtal, hur motparten är, tänker jag också.
Ja, men absolut, jag tror det. Och sen är det klart att man behöver känna sig trygg med att den personen man pratar med inte har en helt annorlunda världsåskådning. Mm. Och om det ska bli ett bra samtal behöver man också vara ganska inlyssnande. Och samtal för samtalets skull, det kan man absolut ha. Men jag tänker att det är viktigt då att fundera på syftet med just samtalen. Varför pratar vi om vissa saker? Och vad är det till för? Och jag tror att människor i sin vardag pratar om väldigt olika saker. Mm. Vid liksom, fikabord, kanske inte under pandemin, för då träffar vi mest liksom folk i den lilla bubblan.
Ja, precis.
Men i normala fall så träffar vi ju många fler människor som inte alltid tänker som vi. Mm. Och det intressanta här är ju när vi börjar lyssna, liksom, använda vårt globala lyssnande till att lyssna in och fundera och fråga, hur tänker du då? Vad är det som leder fram till att du tänker så?
Att inte vara för färgad av sina egna åsikter, tänker jag. Om man ska ha ett samtal så måste man ju, som du säger, lyssna in och liksom försöka ha ett bredare perspektiv.
Jag tror det. Jag tror att det är viktigt också i ett demokratiskt samhälle. Alltså många civilsamhällesorganisationer upplever just nu ett krympande demokratiskt utrymme. Mm. Särskilt organisationer som jobbar med jämställdhet och för rätten till sin egen kropp. Och också hbtqi-rättigheter. Det märker vi. Och vi märker att liksom rasismen någonstans breder ut sig i samhället bland människor.
Ja. Ja, men så är det ju. Men du, nu hamnar vi ju rätt in i ett samtal här. Utan att någon egentligen vet vem du är.
Ja.
Vilket är så intressant. Det som jag sa till dig här. Nu har jag haft en stressig period. Varken du eller jag har liksom egentligen förberett så mycket inför det här samtalet. Men jag brukar ju också vara sån, generellt. Så vi, men vi hamnade direkt in i det här nu. Men jag tänker att folk ska få höra liksom vem du är. För vi måste ju börja, folk vet ju inte det, tänker jag generellt. Eller har jag fel?
Nej, men jag vet inte. Nej. Jag kanske tänker...
Inom en viss bransch gör man ju det. Men jag tänker för mina lyssnare så måste man ju få lära känna dig lite grann.
Det får de gärna göra.
Och man brukar ju få inleda lite så med vem man är och vad man gör och sådär själv.
Mm.
Så nu får du berätta, Elin. Vem är du?
Jag är en gotlänning från början.
Ja, just det. Nu började du prata Gotland. Ja, det är så mysigt.
Ja, jag föddes på Gotland 1982.
Ja.
Och jag är uppväxt med Gotland. Men jag är också uppväxt med två dialekter.
Mm.
Jag är liksom uppväxt i någon form av dialektiskt mellanförskap.
Ja.
Där de nedflyttade stockholmarna, mina kompisar som bodde i innerstan i Visby, ville att jag skulle prata så här.
Mm.
Och mina gotländska vänner ville att jag skulle prata gotländska. Mm. Och alla hade åsikter om hur jag skulle prata och vem jag var.
Mm.
Och där kände jag så här, men jag vill ju vara båda.
Mm.
Liksom. Men jag kände redan från början att jag ville flytta ifrån Gotland.
Mm.
För att det blev för litet. Jag ville ha världen.
Mm.
Så sen så flyttade jag till Spanien, jag har bott i Brasilien. Och språk är liksom min grej.
Mm.
Och kulturer, för att språk är... sättet att uttrycka våran kultur. Sen har jag gjort en massa saker och jag har jobbat väldigt mycket inom politiken.
Mm.
Varit politiskt aktiv.
Socialdemokraterna? Eller?
Socialdemokraterna. Mm. Varit förtroendevald men också jobbat i riksdagen.
Mm.
Och sen har jag varit ordförande för Fatta och drivit samtyckeslagen i hamn. Mm. Och det var ju liksom tack vare att grundarna startade Fatta. Och sen så kunde vi liksom fortsätta arbetet.
Mm.
Så man startade kampanjen 2013 och sen så startades liksom föreningen 2014.
Mm.
Och så kunde vi ta det vidare.
Mm.
Så att det var ju en otrolig liksom ynnest att få jobba med sexualpolitik och jobba med också... men straffrätt och få möjlighet att förändra en hel lagstiftning som är modern.
Mm.
Så att, och frågorna som jag brinner för idag är ju väldigt mycket rätten till sin egen kropp, rätten att bestämma.
Mm.
Men också att människor ska veta, och framförallt unga men också äldre ska veta, men vad har jag, vilka är mina rättigheter och vad är mina skyldigheter gentemot mina medmänniskor.
Mm.
Sen har jag ett barn och jag har en hund.
Mm. Ja, du har också hund. Då kan vi gärna som det. Jag har också hört att du är hästtjej.
Ja,
ja, det är jag med. Så du ser, vi har mycket. Så mina ögon lyser direkt. Har du hund? Så.
Ja.
Ja,
vad härligt. Har vi det gemensamt?
Ja, precis. Men du är mamma. Du är, nu ska vi prata om det också. En enastående mamma, sa du.
Ja.
Vilket jag tycker är intressant. För jag bara, är du ensamstående? Och du bara, ja, enastående.
Ja.
Ja. Det var ju superhäftigt.
Jag tycker vi har, det är allt fler, eller så här, vi vet att det är många som skiljer sig i Sverige.
Mm.
Och det är många gånger så är det kvinnan som lämnar en destruktiv relation. Eller en relation som inte funkade. Eller en relation där kärleken har tagit slut. Och ofta är det så att kvinnan liksom blir lidande efter det. För att ekonomiskt och socialt, juridiskt även. Och det kan uppstå konflikter. Många gånger så kan det också uppstå eftervåld. Så vad som hände då var att 2019 så var vi några stycken som startade en förening som heter Enastående mammor.
Ja, precis.
Och jobbar liksom med att synliggöra just vad det är som behöver förändras politiskt. För att vi har idag ett samhälle som är uppbyggt på kärnfamiljsnormen.
Mm.
Där alla egentligen socialförsäkringssystem och allting som vårt välfärdssamhälle är uppbyggt på att man ska vara två personer som försörjer familjen när man har barn. Men när man då separerar och när man skiljer sig så är det väldigt tydligt att det är den parten som tjänar mest pengar som vinner på det.
Ah, gud, ja. Och utnyttjar det i vissa fall, va?
Ja.
Det är därför många kvinnor ger upp sina rättigheter, eller hur? När man separerar och sådär, för att det blir för dyrt.
Det blir för dyrt och också tillvarata sina rättigheter om man själv har separerat och flyttat ifrån det gemensamma huset eller så. Då kanske man inte gör anspråk på de gemensamma tillgångarna, så man kanske inte ansöker om en bodelningsförrättare till exempel. Och vi vet också att bodelningsförrättarsystemet är ganska ålderdomligt och att det tar väldigt många år och man får ingen ekonomisk kompensation för det i hemförsäkringen, utan då kanske man får betala 100 000 själv, och det är väldigt få kvinnor som har råd med det. Så att enastående mammor och så här, vi är både enastående mammor som driver föreningen, men det är också personer, kvinnor, men det kan också vara transkvinnor som driver föreningen och som jobbar med de här frågorna för att se till att vi får en jämlikhet och för att man ska inte bli straffad för att man väljer att separera.
Men hur var det i ditt fall? För han drog, eller du berättade lite kort här, men jag vill inte att du skulle dra hela den storyn innan vi spelade in. För ditt barn är hur gammal?
11.
11 år.
Mm. Ja. Precis, så jag separerade för 6 år sedan. Mm. Och sen för 4 år sedan så valde han att flytta till sitt hemland.
Mm.
Eller det landet som han är uppväxt i.
Mm.
Och tanken var att han skulle liksom vara där ett kort tag. Sen så stannade han längre och längre. Och sen kom pandemin. Och sen så liksom har han stannat kvar.
Mm.
Och bara själva, ja men, vår relation var ganska liksom... Ja men det var inte helt okej liksom i slutet. Och det var ganska destruktiv.
Mm. På vilket sätt då?
Ja men jag skulle säga liksom psykiskt våld. Mm. Så. Och,
vad gjorde han då? Nu börjar jag grotta ner i dig, din personlighet. Du behöver inte berätta allt om du inte vill. Men...
Nej, jag är inte superbekväm med att prata om just de delarna.
Nej.
För jag tänker att ofta så handlar det om att det som jag har upplevt är liksom en liten, liten skärva av det som många upplever. Och min berättelse, jag är glad om någon kan känna igen sig i min berättelse. Mm. Men jag vill framför allt liksom skapa en styrka i att skapa en förändringskraft. Men han... Men det var ju liksom alla olika okvädningsord som han har liksom slängt på mig.
Mm.
Och sen också framförallt att det blev extra tydligt när jag separerade. Han hade svårt att släppa taget om mig och han ville fortfarande kontrollera mig. Och sen framförallt liksom, ja, men någon form av eftervåld där han på olika sätt ville straffa mig för att jag hade lämnat honom.
Mm.
Så att det var... liksom en ganska psykiskt svår tid. Och på ett sätt så är det liksom väldigt skönt att ha eget ansvar. Nu har jag ju bara ett barn. Det finns ju de som har många fler barn och liksom behöver sköta det själv. Men det finns ju ingen avlastning. Man är ju inte två föräldrar utan alla beslut behöver liksom, ja, men behöver jag fatta kring barnet och sådär. Så att det är ju skönt på ett sätt att liksom ha det egna ansvaret. Och det finns ju också de kvinnor som väljer att liksom, ja men som har möjligheten egentligen att skaffa barn på egen hand. Och då har man ju liksom eget ansvar så. Och ansvaret ligger på en själv.
Mm.
Men det är skönt, men det är samtidigt också frustrerande för att man vet att, ja men, den andra parten valde att lämna. Och jag tycker att det är så tråkigt för barnen att det fortfarande är möjligt att man har juridiskt ansvar för, och liksom viss mån också ekonomiskt ansvar, men sen bara sticker. Jag tycker att det är sjukt. Alltså jag tycker inte att det är värdigt ett modernt samhälle att det fortfarande är möjligt att ha kvar sitt vårdnadshavarskap till exempel, om man väljer att flytta från landet. Eller nu, som vi såg de här 40-punktsprogrammet igår som regeringen presenterade, där ska det ju ske vissa förändringar att man har kvar vårdnadshavarskapet om man till exempel har använt våld mot sin medförälder. Liksom om mannen har använt våld mot mamman till exempel.
Mm.
Men det här tror jag lever kvar väldigt mycket, att man ska fortfarande, alltså i ett jämställt samhälle så ska man vara liksom, ska man vara föräldrar som gemensamt tar hand om barnet eller barnen. Men om man missköter sig, då är frågan, varför ska inte den rättigheten bara ryka?
För han har kvar vårdnaden och juridiskt och sådär då över henne, eller honom, eller barnet.
Ja.
Vi har inte satt något kön på ditt barn. Så jag bara henne, jag vet inte varför jag bara antog att du hade en dotter. Jag vet inte varför.
Det är en son.
Det är en son, ja.
Det är en son.
Ja.
Ja. Nej, men han har kvar, vi har gemensam vårdnad. Och jag har liksom pratat med pappan sådär om att, ja men vore det inte enklast om jag har enskild vårdnad? Sen så kräver det ju en del då att jag ska liksom stämma i tingsrätt och gå igenom en vårdnadstvist och allting sånt där. Och det har jag tänkt att, nej, men det borde ju han förstå själv att det inte går. Men det som är så intressant i det här, så att den striden har inte jag tagit än.
Nej.
Men det som är så intressant i det här fallet är ju då att, och jag tror att pappan, ja men medföräldern, min medförälder och liksom pappan till mitt barn, jag tror att han nog, eller han säger det i alla fall, att ja, men jag kan inte ge dig enskild vårdnad för att då skulle det innebära att jag ger ifrån mig föräldraskapet. Men det är ju inte det det handlar om.
Nej,
det handlar
föräldrar, liksom, nej, det är ju bara juridiska grejer.
Ja, det är ju ansvaret. Mm. Nej, men så att det är ju väldigt speciellt, men det som är intressant är ju att det är liksom, ja men, flera hundratusen som är enastående mammor på heltid eller deltid. Och här tror jag att vi pratar om ensamstående mammor och vi tänker oss liksom en typ av mamma. Väldigt många har liksom, har en ekonomisk utsatthet och det är där också vi pratar om barnfattigdom. Så att samhället behöver steppa in och säga att ja men vi behöver ge kompensation för det.
Mm.
Till exempel så har man nu höjt bostadsbidraget för ensamstående föräldrar.
Mm.
Vilket är positivt, men där hoppas vi att det blir liksom en varaktig lösning, för det hjälper verkligen till. Men jag tror att vi måste fundera på hur vi har skapat vårt samhälle. Vi har skapat vårt samhälle utifrån att man är, ja, men två föräldrar. Och det är så här, det är en man och en kvinna. Mm. Men vad händer i liksom de, ja, men vi har olika typer av relationer idag. Så.
Jag menar, det där gör ju också att många kvinnor stannar i förhållanden som inte är bra. För att samhället liksom inte, det finns inte stöd för att göra det. Det som jag berättade, jag spelade in en sån utbildningsserie med Fredrika Bremer förbundet om liksom livslång ekonomi, där vi pratar om de här olika skedena i livet och vad gör vi när vi lämnar. Och då fick jag liksom ta reda på massa statistik och sådär inför det. Och, eller, inte jag, men jag fick massa statistik skickad till mig av de fantastiska människorna på Fredrika Bremer förbundet om hur det ser det faktiskt ut. Och det är ju nästan omöjligt att lämna relation, alltså, och, som kvinna. Det är eller inte omöjligt, men det är jättesvårt när du har barn.
Det är framförallt svårt när du inte har en egen ekonomisk möjlighet. Och det här, nu diskuterar man ju marknadshyror väldigt mycket, och det är ju bara idag. Så den här frågan om marknadshyror har ju blivit ett liksom politiskt sprängstoff i, liksom, med tanke på att den finns i januariavtalet och sådär.
Mm.
Men vad som är intressant då, utifrån perspektivet om enastående mammor, är ju att om det är så att hyran är liksom en väldigt stor kostnad, eller bostaden är en väldigt stor fast kostnad. Mm. Liksom både om man lever tillsammans, men särskilt om man är, ja, men, en enastående mamma. Om man har liksom, ja, men, om man själv betalar för sin för boendet. Och då om liksom, man måste ju kunna planera för hur mycket kommer att kosta. Vi har redan idag för få hyresrätter och det är liksom, och bostadsrätt, då innebär det att du måste få lån på banken i en mängd olika såna Facebookgrupper. Så finns det ofta diskussioner om, men hur ska jag kunna få lån? Vilken bank kan ge mig lån? För jag har precis separerat och min lön är si och så mycket. Eller jag kanske jobbar si och så mycket och pluggar. Kan jag få lån om jag pluggar? Mm. För att det är också så att, eller om man vill från statens sida att vi ska kunna fortsätta utbilda oss till nya yrken. Och fortsätta liksom hoppa på digitaliseringen. Och vi kanske behöver liksom ett jämställt arbetsliv. Att kvinnor till exempel ska jobba inom andra mansdominerade branscher och inte inom kvinnodominerade, då behöver man också stötta upp med att ge möjligheter till att plugga, liksom, men att också ha råd att vara enastående mamma och plugga. Mm. Så man behöver ha råd med, liksom, med sitt liv.
Mm.
Och det här har vi behöver liksom strukturera om samhället så att det ska vara möjligt att leva under olika familjekonstellationer.
Mm. Och det här handlar mycket om makt, som vi ska, eller hur?
Ja.
Men vi ska prata mer om det sen, men jag vill inte lämna det här spåret riktigt än. För det är en sak som jag tänker på som ligger kvar här, som du sa innan, att du helst inte vill prata om din liksom destruktiva relation, för att jag tror att du sa att det är en bråkdel av vad andra är med, eller någonting. Och lite, du förminskade din egen upplevelse lite grann där. Mm. Vilket... Jag tänker det så här, din upplevelse och den relationen du har varit i är nog egentligen en större andel. Eller jag kanske har fel, alltså jag kan ju inte statistiken. Men jag tror att det är väldigt, väldigt många kvinnor som lever i relationer som inte är bra. Som är väldigt destruktiva.
Mm.
Och som inte kan lämna. Därför tycker jag att det är sjukt viktigt att prata om. Även om du själv kanske upplever att din upplevelse inte är lika allvarlig som allt annat vi hör om och ser. Liksom. Mm. Vad tänker du om det?
Nej, men på det sättet vill jag gärna prata om det, för att jag förminskar inte min egen känsla eller förtrycket som jag upplevde. Eller att liksom varje gång han blev arg blev kallad för hora. Eller att det fanns svartsjuka.
Mm.
Eller att det fanns ord som handlade om att, ja, men har du ett möte igen? Varför ska du vara engagerad så mycket? Men det fanns ju också andra saker, kan man säga, där han använde vårat barn för att komma åt mig. Mm. Där han ville straffa mig på olika sätt. Så. Och det där har jag ju liksom funderat väldigt mycket på. Och också haft, men, en skam för att man pratar inte om det. Så att, och jag inser nu när jag säger det att vi behöver prata om det mycket, mycket mer. Och jag tror precis som du, Fanny, att de flesta upplever inte så som jämställdhetsministern igår stod och sa att män slår. För det handlar... I statistiken handlar det mindre om att män slår kvinnor, men det handlar mer om att förminskanden, gaslighting, kontrollerande beteende, det handlar ju om makt.
Mm.
Och ett behov av, från mannens sida kanske, att ha kontroll och makt över sig själv men också över sin partner.
Mm.
Och det där, det tror jag att vi behöver prata mycket mer om. Så här, vad är en destruktiv relation?
Mm.
Och att det ofta kommer smygande, det kommer krypandes. Mm. Det är liksom en normaliseringsprocess. Och det är väldigt sällan som man uppfattar att oj, vad har hänt här nu?
Mm.
Och det där kan man ju vara observant på. Men jag har pratat väldigt mycket med mina vänner efter liksom den relationen som jag hade då. Den långa relationen, att så här, men okej, kommer jag kunna leva med en man någon gång? Och vad är jag rädd för att vara i en relation? Hur ska jag kunna rehabilitera mig tillbaka? Och vad är det som gör, kommer jag kunna lita på en annan person? Och kommer jag kunna lita på en man? Och om jag vill stå upp för mig själv och inte anpassa mig själv så mycket, hur ska jag då vara liksom i en relation för att visa integritet? Men man behöver ju också, i relationer handlar ju om att kompromissa.
Mm.
Och det där är ju någonting som man märker hos sig själv om man liksom har levt ett tag, att ja, men nu kompromissar jag bort mig själv. Men då kan det ju liksom vara för sent, och då kan man ju ha kommit så pass långt i relationen att man känner att ja, men nu blir det för svårt att avsluta.
Mm.
Även om det är det som skulle vara bäst för ens egen säkerhet. Det kanske också är för dyrt.
Mm.
För att det är svårt att hitta en ny bostad. Bostadsmarknaden är mättad. Det är väldigt svårt att hitta en hyreslägenhet eller köpa en bostadsrätt och så vidare.
Mm.
Som vi sa tidigare. Mm. Så att jag tror att det är jätteviktigt att vi behöver lära oss tidigt om hälsosamma relationer. Vad är kärlek? Och kärlek är aldrig våld. Det är varken fysiskt våld eller psykiskt våld. Och att känna igen mina egna gränser.
Mm. Ja, för jag hade, det som du säger nu, och erkänna att vi måste prata mer om det, för att det är ju så sjukt vanligt. Alltså just det här med psykisk misshandel. Alltså, jag hade en kompis som lämnade en sån relation. Och jag tror inte hon skulle säga själv att hon var misshandlad. Eller förstår du vad jag menar? Men hon var ju med en kille som bröt ner henne i 2 års tid liksom. Och han sa inte ens hora till henne. Utan han bara, du vet, skämtade om att hon inte var bra på vissa saker. Alltså du vet, och får man höra det hela tiden till slut så blir man ju helt nedbruten. Så jag tror att det är superviktigt att vi pratar om det också.
Mm.
Det här lilla i vardagen och hur vi beter oss mot varandra.
Men verkligen, och just det här gradvisa liksom, nedbrytningen, det är någonting vi inte märker, men att det är den som också sen gör det. Det är det som är så frustrerande många gånger hos en själv, men också hos andra som står utanför, som är vänner till personer som, ja, men, som blir utsatta för liksom för våld i nära relation, att man kan se att liksom ens vän eller ens familjemedlem blir nedbruten eller är inte riktigt sig själv. Men sen är det alltid upp till den personen att ta sig ur. Men då är det jätteviktigt som vän att man står kvar där och säger jag är din vän oavsett vad. Och att finnas där, det kan vara jättejobbigt att stå kvar. Om man verkligen älskar sina vänner så behöver man finnas kvar. För att det är svårt att ta sig loss. Det krävs ett otroligt mod, en otrolig kraft. Och det behöver vi hjälpas åt för att ge varandra.
Vad var det som fick dig att liksom våga lämna och inse att jag kan inte vara kvar i det här? Vad var det som...
Ja, men framför allt, jag kan säga så här att 80% av tiden var ju jag hans gudinna.
Mm.
Liksom. Han tyckte jag var fantastisk.
Mm.
Men 20% av tiden så var jag inte fantastisk. Och han hade synpunkter på det mesta i vad jag gjorde. Och framförallt i liksom mitt föräldraskap, hur jag var vilken typ av förälder jag var. Och istället för att gå in och ta ansvar för att vara en förälder, då gjorde han inte det.
Mm.
Utan han klankade ner på mig och mitt föräldraskap. Och det gjorde ju att det skapades en spänning. Att jag blev nervös för alla situationer där han var i närheten.
Mm.
För att han sa, men Elin, du behöver göra si och du behöver göra så. Och då gör så här istället. Och jag var så här, ja men... Gör du? Nej, du ska göra. Så att, och det här är ju liksom också den ömma punkten traditionellt hos en kvinna. Att kan jag inte ens vara en bra mamma? Vad är jag för någon då?
Mm.
Och jag försökte hålla det ifrån mig. Så.
Mm.
Men vad som fick mig att lämna var ju egentligen när det blev fysiskt. Så. Jag hade ju känt det trappas upp. Men när det blev fysiskt så kände jag att nej, men det här, jag var på väg ut i trappuppgången en kväll. Och liksom skrika ut till grannarna. Men fick inte upp dörren. Och jag känner att, liksom, att jag blir dragen i håret.
Mm.
Och det tillfället så tänkte jag att nej, men det här är inte bra. Jag kan inte vara kvar i den här relationen. Och mitt barn far inte, liksom, mitt barn far illa av att vara i den här relationen som är liksom en destruktiv relation och där det finns vissa ganska starka könsroller. Mm. Vissa, ska jag säga, därför att han var väldigt bra på att städa, otroligt bra på att laga mat. Mm. Så. Mm. Men just kring föräldraskapet. Och jag vill inte att mitt barn ska växa upp på det sättet. Så att jag flyttade som de flesta till en andrahandslägenhet. Sen hade ju jag turen att liksom få lån på banken. Mm. Så att jag... Och jag är inte särskilt representativ, skulle jag säga, för hela liksom, ja, men alla de som separerar. För att det är ofta väldigt svårt att få lån på banken.
Mm.
Men då kanske man får... Men man behöver väldigt mycket stöd från sin omgivning. Så att det var en lång process. En riktigt lång process. Och det har varit en lång process efter det också. I att någonstans hitta hur jag ska leva. Och också inte längta efter en relation. För att vi har ett ideal.
Mm.
I romantiska filmer finns ett ideal om att man ska hitta liksom sin drömprins. Mm. Man ska hitta sin drömpartner och man vet när den kommer och sådär. Och det är ju fantastiskt. Jag blir så glad för alla som skriver på sociala medier att men nu har vi varit gifta si och så länge, eller nu har jag hittat min liksom drömperson sådär i livet. Jag är så glad för alla andras kärlek. Men jag tror inte att det är bra för ett samhälle. Jag tror att man också kan lyfta... Att vi behöver mer systerskap.
Mm.
Och att vi behöver liksom vänskaper. Vi kan ha liksom en utökad familj. Vi behöver inte ha en partner. Varken liksom en kvinna, man eller icke-binär som går vid våran sida. Utan jag tror att vi också kan jobba med styrkan i att vara enastående. Mm. Som de vi är.
Mm. Ja, och det är ju livsfarligt att bryta mot den där, men det höll jag på att säga, men... Men man känner sig, alltså samhället lägger ju de kraven på kvinnor att vi ska ha kärnfamilj, vi ska skaffa barn och vi ska göra allt. Jag vet inte, hur gammal är du?
Oh, jag är 38 nu.
38, ja. Och jag är 32 och jag är ju singel och har inga barn.
Mm.
Och det är folk förväntar sig att jag ska göra det liksom.
Mm. Får du ofta den frågan?
Mindre och mindre ofta nu tycker jag, men förut så var det ju ganska mycket att alla liksom, nu har ju min familj fattat så här att, nej men sluta tjata på Fanny att hon inte vill träffa någon. Eller alla bara, ska du inte dejta? Och jag bara, nej alltså varför då? Så här, jag är inte ensamstående mamma, men jag är ju ensamstående, enastående.
Ja.
Som jag är. Alltså, så
här. Ja, det är du.
Ja, jo men nej, jag tycker bara att det du säger, det är så intressant liksom vad vi pressas in i för roller.
Mm.
Direkt.
Jag lyssnade på ett radioprogram igår om Hilma af Klint, konstnären. Och det var ju så i början på 1900-talet att antingen så gifte man sig eller så, om man var liksom en kvinna från borgerskapet, så hade man ändå möjlighet att välja bort att få barn och gifta sig. För då kunde man välja någon form av intellektuell väg om man fick möjlighet att liksom gå i skolan från sina föräldrar. Men idag så... Vi har ju fortfarande, alltså de normerna lever fortfarande kvar. Att vi förväntas reproducera. Vi kanske lägger den förväntan på oss. Och vad händer om jag inte hittar rätt person?
Mm.
Och också, jag har tänkt många gånger, hur kräsen ska man vara i att hitta en person man vill vara med? Och man kanske inte ens vill ha barn. Utan det kan, jag tror att vi behöver, lite grann som det samtalet du hade med Ulrika Zedell.
Mm.
Som är så, hon är ju helt magisk.
Ja,
och hon
vet.
Är så klok.
Mm.
Ja, det är så häftigt också att ha fått jobba med henne.
Mm.
Men... Jag tänker att det som Ulrika säger, att hitta sitt varför, sin passion. Och det här tror jag att liksom alla behöver, oavsett om man är ung eller medelålders, att någonstans försöka sträva efter, vad är det jag vill?
Mm.
Vad är det jag gillar i livet? Vad gillar jag att göra? Kan jag göra det mer?
Mm.
Vilka människor finns det som kan ge mig liksom energi på det här området i det som jag gillar att göra?
Mm.
Och att någonstans det kan få vara vägledande. Men sen behöver man ju människor runt omkring sig. Men frågan är om så här, att skaffa barn, att det är livets allt, eller att ha en partner att leva med genom hela livet. Jag tror ju att det är en massa människor som kan ge oss värdefulla insikter om oss själva och att vi behöver, kan lära oss massa saker om oss själva och livet genom andra människor. Men ja, det finns ju liksom inte en väg, och vissa trivs ju väldigt bra av att ha en och samma relation, om man behöver en stabilitet och man bygger liksom sitt ekonomiska kapital kring ett hus och fastighet. Man bygger också upp en liksom ekonomi kring framtiden, pensionen någonstans ligger i huset.
Mm.
Medans för andra handlar det om att hur kan jag bli påverkan på mitt eget liv på något sätt. Ja, men där har vi makten igen. Mm. Makten i mitt liv. Jag kanske bygger mina handlingsutrymmen kring det jag gillar att göra. Mm. Och det kanske inte är just det jag gör på fritiden. Livet kan ju handla om att man faktiskt får energi att vara i skapandet och i kreativiteten och det som man både tjänar pengar på men också det som man drivs av på fritiden.
Men du har ju hittat din passionstjänst. Alltså, jag kanske har fel, men det känns ju som ändå som att jämställdhet och jämlikhet är din passion på något sätt. Hur hittade du den? Nu kommer vi, för nu har vi liksom gått till det här jag älskar. Du skulle börja presentera dig själv och sen har vi nu pratat i 20 minuter om att du är en enastående mamma, vilket är superintressant och en jätteviktig jämställdhetsfråga. Men nu måste vi ju ta oss tillbaka till spåret här, det känner jag. Eller hur känner du?
Det kan vi göra.
Vi gör det.
Det är lugnt, det är du som leder.
Det är jag som leder. Jag brukar vara ganska bra på det.
Ja.
Så nu tar vi oss tillbaka. För du presenterade ju här när du började, innan vi började spela in. Du jobbar 100% på Astma Allergiförbundet som pressekreterare, eller hur?
Mm.
Och sen driver du också Maktbyrån.
Mm.
Och du gör det fortfarande. Det är
just nu är det lite vilande för när pandemin kom. För att jag hade liksom storslagna planer och jag tänkte att ja, det här kan man göra. Sen kom pandemin och jag såg att ja, fast eftersom jag är då, jag kan ju ha min passion och min dröm. Men jag är ju också realistisk.
Ja.
Och ibland så behöver jag vara mer realistisk än vad jag vill. Liksom. Mm.
För att du är enastående.
Men också för att jag är liksom, ja, men för att säga, om jag är den ensamma försörjaren, då behöver jag fundera på hur ska jag kunna försörja mitt barn. Ja. Det är liksom ingen som kan steppa in om jag inte tjänar liksom den summan jag skulle behöva för att betala hyran eller liksom maten den månaden, utan det måste jag göra själv. Så allt ansvar faller på mig. Och då kände jag också så här, driva ett hushåll, driva ett barn, ja, så. Mm. Driva ett företag, driva en förening. Då kände jag så här, men jag kanske ska plocka bort liksom någonting där det är att driva. För du vet jag att det var också så här ett nätverk som jag är med i att leda som kvinna. Kvinnor som jag har känt i 10 år.
Mm.
Som sa det att, amen, Elin, följer du aldrig med? Mm. Och det där har jag tänkt på. Att så här, nej, jag följer inte med. Utan allting handlar om att driva framåt. För att om inte jag gör saker, om inte jag driver, liksom, hjälper mitt barn, vägleder honom, eller om inte jag liksom ser till att driva igång mig själv i hushållet med att handla mat, att städa, att liksom tvätta, då är det ingen som gör det. Det är bara jag.
Mm.
Så då tänkte jag att ja, men då söker jag jobb. Och sen så hade jag tur att få liksom en anställning och det är jätteroligt.
Men var kommer den här passionen ifrån? Alltså för jämställdhet och jämlikhet? För det känns som att det är din hjärtefråga. Jag menar, när man googlar dig så säger du har det här ledande kvinnor. Det har jag inte heller hittat något om till nätverket. Du vet, även fast jag läser på och lyssnar på poddar så missar man alltid något. Men liksom, var kommer det ifrån? För det känns som att det har varit så genomgående liksom, när man tittar på det du gör. Och du kan ju så sjukt mycket om det.
Ja, men tack. Jo, nej, men jag tror delvis att det handlar om att jag är en hästtjej. Så här, jag växte upp med hästar. Och det handlar om att leda.
Mm.
Och liksom att någonstans leda ett stort djur. Så. Men också handlar det om att jag, ja, men en av mina bästa vänner på högstadiet hade sitt namn klottrat på liksom skolans toalett där det stod hora. Och jag blev så, jag var ingen poppis tjej. Jag var liksom en av, ja, men jag var ganska average. Jag skulle inte säga, folk idag kanske skulle säga att jag var basic. Det skulle inte jag säga mig själv.
Nej.
Det är ganska taskigt.
Ja.
Men jag var så här, ja, men jag höll mig ganska mycket i bakgrunden. Jag har alltid varit ganska diplomatisk. Jag har gått liksom mellan olika grupper.
Mm.
Men alltid också stått upp för de som är liksom svagast och som lever utsatthet.
Mm.
Och det här satte sig hos mig att så här, men vad är det för fel? Alltså så här, hur kan man, vad är det för sjukt där människor håller på att, ja, men liksom kompisar där man klottrar sådana sexistiska ord och som 13-åring. Så att då någonstans spann det loss. Och sen så gick med olika jämställdhetsgrupper och sådär.
Mm. Och sen blev det så?
Sen blev det så.
Så det var ett genuint intresse att du ville skydda din vän och liksom att... Eller det var då du började ifrågasätta strukturen. Liksom.
Ja, men jag började ifrågasätta strukturen i att jag tyckte att det var så sjukt. Och sen så hade jag ju också... Jag hade liksom börjat analysera... Jag började väldigt tidigt analysera mina vänner. Vilken roll i gruppen de hade. Jag kommer ihåg att vi hade ju... Min mamma är barnpsykiatrisk kurator. Och hon har jobbat på BUP hela min uppväxt. Och vi pratade väldigt ofta. Från när jag var egentligen 7-8. Om så här, amen, varför gör de så? Varför gör de så? Amen, hur kan jag vara med? Eller hur kan, liksom, vad ska jag säga då? Och liksom, hur andra tjejer betedde sig. Hur killarna betedde sig. Så att vi har ju pratat om det liksom, hela min uppväxt. Mm. Och det här tror jag har att jag har haft med mig hela tiden. Men också någonstans det politiska perspektivet. I så här, men okej, vem är det som bestämmer vad vi ska göra gentemot varandra? Vad bestämmer jag över? Vad har jag möjlighet att påverka? Ja, men okej, jag har möjlighet att sätta mina gränser. Men hur lär jag mig om att sätta mina egna gränser? Och jag upplevde att jag fick inte veta det. Ja, men så här, jag tror att idag är tjejer och framförallt icke-binära är ju mycket bättre på att liksom ha integritet och sätta gränser. Mm. Alltså mycket mer skinn på näsan, och som tjej så kan man ha mycket mer skinn på näsan. Sen så får man höra det också, men när jag var liten, jag vet inte hur det var när du var liten, men jag upplevde att det fanns liksom inte. Man skulle inte ha det, för då var man stökig, jobbig, ja, men damp. Det var mycket sådana liksom ord.
Jag tror att, att man upplever det idag också faktiskt. Ja. Det där lever ju kvar liksom. Mm. Förväntningar på pojkar och flickor, hur vi ska vara mjuka och inte.
Ja.
Alltså att det är ju, jag tror det i alla fall. Jag har inga egna barn, men... Mm. Sen så ser vi väl en skillnad, men vi märker ju också att de här barnen och ungdomarna liksom formas in i strukturerna precis som alla andra.
Ja.
Tyvärr.
Ja, men det gör de. Och det där, ja, men jag upplevde att det fanns liksom inget språk för det då. Och sen så kom ju hela liksom, ja, men tredje vågens feminism. Det fanns ju liksom tidningen Darling som jag älskade när den kom liksom när jag var 16.
Mm.
Och så att det här blev, och då pratade vi också väldigt mycket om, ja, men att pojkar ska ofta ha blå kläder och flickor ska ha rosa kläder. Och det här med liksom, ja, men mjuk röst. Vi pratar med flickbebisar och pojkbebisar på olika sätt. Men sen dess så har det ju utvecklats. Så att egentligen idag har vi ju ett mycket, mycket bredare språk om jämställdhet. Men det handlar om... Sen tror jag att ju längre tid en lever...
Mm.
Och ju mer någonstans vi läser om strukturer, om lösningar, så kan vi också se dem.
Det är en fråga om kunskap i grund och botten. Alltså jämställdhet överlag. Sen så är det många som tycker. Men vi kan inte tycka, vi måste ju förstå alltså strukturerna som du säger.
Mm.
Och ha kunskap om dem.
Mm.
Men allt det här gav dig liksom, gjorde att du hamnade in i politiken och har varit aktiv inom Socialdemokraterna. Mm. Drev du jämställdhetsfrågor där också, eller?
Ja. Jag satt i jämställdhetskommittén inom någonting som heter S-studenter, som är liksom en paraplyorganisation för Socialdemokraterna på universitet. Så där jobbade vi mycket med jämställdhet utifrån hur kan vi förstå jämställdhet på universiteten? Vad finns det för jämställdhetsfrågor går där och driva? Var någonstans brister jämställdheten? Var ser vi att man får lägre lön som kvinna? Så. Och när börjar liksom de strukturerna cementeras? Så att, det var jättespännande. Så att jag har ju varit med på en massa olika fält egentligen i att utforska det här med jämställdhet.
Mm.
Och som enastående mamma så kan jag också uppleva att så här, jag skulle vilja ha kurser i att mecka med bilen.
Mm, ja, precis.
Så ska vi starta igång det, Fanny?
Jag gillar ju bilar, men jag har ingen bil. Så att jag behöver inte riktigt lära mig att mecka med bilar just nu i alla fall.
Nej, men för det är liksom så här att, okej, jag ska sköta allt. Så att det är så här, okej, jag ska rensa avloppet. Ja. Jag bara gjorde en snabb koll på... det var någonting i mitt handfat på toaletten som var trasigt häromdagen. Då gick jag in på YouTube för att kolla så här,
hur lagar jag?
Hur gör jag nu? Vad finns det för tutorials?
Ja.
Och alla, där det handlade om städning av så handfatet och avloppet, det var tjejer. Det var kvinnor som pratade om det.
Mm.
När det handlade om tekniska installationerna av så här, hur installerar man? Var behöver man mecka? Det var män. Och Så att jag tänker att det är ju ett jämställdhetsområde. Och det är sånt som någonstans synliggörs liksom när man blir helt ensam. Det finns ju ingen... Det finns ju liksom ingen kar som kan göra de sakerna. Då får man ju upphandla, då får man ju liksom köpa de tjänsterna för att det är någon som ska göra det. Annars så får man ju lära sig allting själv, som man inte lärde sig som barn.
Vi hamnar på så intressanta sidospår här hela tiden. Jag vill åka på allt, men jag känner ju ändå att jag vill prata med dig lite om maktbyrån och makt. Så här, för det är ändå ett viktigt ämne, tycker jag. Mm. Och något som jag har börjat beröra mer och mer här i podden. Just ordet makt. För du startade maktbyrån, är det ett och ett halvt eller två år sedan nu?
2019 startade jag maktbyrån. Mm.
Och liksom, vad gjorde ni där? För ni pratade om ledarskap, och, eller hur? Och mycket utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Absolut.
Jag var inne på hemsidan, men den fanns inte kvar längre. Så jag kunde inte, jag försökte hitta den information som gick. Men varför just ordet maktbyrån?
För att jobba med en kommunikativ och organisatorisk transformation. Mm. Alltså, vi behöver dels en maktanalys. Vem har makten? Vem har mer makt? Vem har mindre makt? Och i alla relationer, oavsett om det är privata eller professionella, så finns det maktaspekter. Mm. Men hur kan vi förstå var makten finns? Vem har makten? Och om vi vill förändra det, på vilket sätt gör vi det då? Mm. I att liksom göra en analys så att det som maktbyrån liksom gjorde då och gör mindre idag, förhoppningsvis gör mer sen, är liksom att hjälpa organisationer, näringsliv eller ideella organisationer i att förstå hur makt påverkar, och då kan det handla om härskartekniker, men också det kan det handla om så här, ja, men hur mycket föräldraledighet tar de anställda, behöver man hjälpa organisationer i att till exempel att både män, kvinnor och icke-binära ska liksom uppmuntras till att ta mer jämlikt uttag av föräldraledighet, för att det också gör de anställda bättre som medarbetare. Mm. För att man lär sig ledarskap i förhållande till sina barn. Dels så liksom knyter man ju an till sina barn när man är med sina barn mer. Mm. Men också att man blir en bättre ledare. Mm. Man blir en bättre människa, men en bättre ledare. Så någonstans det som maktbyrån gör är ju att jobba utifrån en social hållbarhet. Mm. Hur kan organisationer bli mer socialt hållbara? Mm. Och då handlar det både om liksom kommunikation, framförallt intern kommunikation. För att intern kommunikation hänger så nära samman med organisationsutveckling. Mm. Extern kommunikation i hur man berättar om vilka man är och vad man vill göra. Men sen också hela organisationen, vad man har för mätbara mål. Finns det någonting kopplat till affärsmålen och affärsplanen eller verksamhetsplanen i ja, men offentlig sektor, kanske ideell sektor, där man faktiskt kan stötta upp den sociala hållbarheten kring vad gör även medarbetarna på sin fritid och hur kan vi uppmuntra till att man är mer jämställd och jämlik. Mm. Så det finns många delar i det där som kan utveckla organisationer.
Ja, och det var en sak som jag funderar på, eller som jag ofta tänker på också, om min sponsor Excitec också hade en fråga om. Alltså, varför är det viktigt att prata om makt? Varför är det viktigt?
Mm. Därför att det är viktigt att förstå vilka påverkansmöjligheter vi har. Vilket handlingsutrymme. Makt handlar om påverkan. Påverkan i mitt eget jobb, om jag är anställd. Mm. I mitt eget liv. Men framför allt om organisationer och om samhället. Mm. Vem har makten? Den formella makten, den informella makten. Och om vi ska påverka det, på vilket sätt gör jag det då? Så att jag får verktygen för förändring. Och det första steget är att bli medveten om, liksom, att analysera vem har makten kring det här.
Mm. Makt är ju så svårt definierat, tycker jag. Alltså, för mig är det också förändring. Men liksom, vad knyter man till ordet makt? Alltså, är det resurser, pengar? Alltså, förstår du?
Ja.
Hur delar vi upp makten? Förstår du min fråga? Ja. Eller blir jag för luddig nu? För att jag själv inte riktigt kan det här.
Ja. Nej, men det är liksom ett sociologiskt begrepp. Ja. Men sen har det utvecklats. Man har pratat om makt på lite olika sätt. Mm. Man har ju liksom, någonstans i slutet av 1800-talet, början på 1900-talet, pratar man mycket utifrån en klassanalys. Mm. Alltså makt utifrån klass. Idag så pratar man ju mer intersektionalitet. Att det är olika maktordningar som samspelar med varandra. varandra.
Mm, det är otroligt avancerat.
Ja. Ja, men det kan det ju vara. Ja,
komplext.
Ja, det är komplext. Ja. Men det kan ju handla om ekonomisk makt. Jag tänker att det som liksom tankesmedjan Ownershift gör är otroligt viktigt i att synliggöra, att göra en maktanalys om vem äger i Sverige idag.
Men...
Ja, vem äger och vilka äger? Liksom.
Män.
Ja, män. Ja, ja. Män. Ja. Män. Och ja, men så här, Albright också. Vem äger? Män. Mm. Och vem påverkar? Män, framförallt. Mm. Så det är ju liksom viktigt att påverka och sen försöka att hitta allianser för att påverka det. Och säga så här, men så här kan vi inte ha det. Och uppmuntra till förändring. Men det handlar ju till syvende och sist om att män behöver backa.
Mm. Ja, precis. De behöver backa och släppa in. Och då blir det också, då kommer vi in i en helt annan diskussion som är väldigt, också väldigt svår att få ta, tänker jag. Hur man gör det utan att män känner sig hotade.
Mm.
Men den kanske vi inte hinner hyvla av idag. För jag vill ändå prata mer om makt. För jag tänker att den kan vara svår att se. Alltså så här, vi förhåller oss ju alla till den som har mest makt.
Mm.
För, och så är det både män och kvinnor gör det. För det är ju det vi tjänar på egentligen i kort sikt. Så tjänar vi ju på att förhålla oss till den som har mest makt. Men makt, som du säger, kan ju vara väldigt informell. Du behöver inte vara den som har mest pengar eller flest anställda. Eller förstår du vad jag menar? Så som vi ofta ser på makt.
Mm.
Hur ser jag makt? Blir min nästa fråga. Är den logisk, den frågan?
Ja, men det är den, tycker jag. Och där liksom, tycker jag att det är mest intressant inom organisationer.
Ja, absolut.
Alltså min upplevelse av politiken till exempel, det är ju att de som har ett formellt förtroendeuppdrag, liksom, om man är typ kommunstyrelsens ordförande eller någonting sånt där i en kommun, även de personerna kan säga att nej, men jag har ingen makt. Men de har ju liksom makt till en viss gräns. De vet ju också vad de förfogar över. Så här, vilka resurser, hur mycket pengar som finns i den kommunen till exempel, eller vad de kan göra enligt lagen. Men jag tror att alla egentligen upplever någon form av underskott av makt. Men vad som är intressant i en organisation är ju så här, det är ju cheferna som har mest makt.
Mm.
Och liksom kanske ägarna. Och för att då har man en formell makt. Men sen finns det alltid några som har en informell makt. Och det är klart att det är jättesvårt att synliggöra det. Men jag tror att vi behöver också bli mer transparenta. Både gentemot varandra i organisationer, för att annars så skapas det också en ganska negativ organisationskultur.
Mm.
Så att i en positiv organisationskultur där man känner att man har stor egenmakt, både kan förfoga över så här att jag kan bestämma hur jag ska sköta mitt arbete, hur jag ska göra mitt arbete, men också att jag kan påverka framtiden för den här organisationen. Då är man ju också från ledningens sida väldigt transparent och inbjudande och inkluderande. Så att en inkluderande organisationskultur behövs. Men det är ju otroligt frustrerande, till exempel om man är medarbetare i en organisation där ledningen inte säger någonting. Och hur ska jag synliggöra? Och då kan man ju själv känna att jag har väldigt liten makt på den här avdelningen eller organisationen för att jag aldrig blir insläppt. Och det kan ju också göra att man till sist liksom kanske presterar bättre eller sämre på sitt jobb.
Det handlar ju också jättemycket om mandat, tänker jag. Och framförallt nu, för det är också en intressant fråga som jag funderar på inför att du skulle komma, så här, att för vi går ju mot organisationer där vi liksom inte har de här hierarkierna på samma sätt, eller hur?
Mm.
Det är den utvecklingen vi ser.
Ja.
Och liksom hur det påverkar, och att vi måste ge människor mer mandat att göra saker, eller har jag fel?
Nej, men jag tror att du...
Jag är lite så här luddig nu i alla mina, men det är för att jag tycker att det här är ett luddigt och svårt begrepp som är så sjukt viktigt.
Nej, men jag tror att vi pratar ju... Alltså man pratar ju väldigt mycket om emotionell säkerhet, till exempel. Det är ju så här, ganska trendigt att prata om...
Mm. Men hur många gör det då? Ah, förlåt.
Ja, men exakt. Det är så. Och då handlar det ju om att både kunna släppa in, att man pratar ganska mycket sårbarhet och sådär, men då är det också viktigt att veta på vilket sätt ska man vara sårbar i en organisation. Så att jag tycker att vi har en tendens i att prata om organisatoriska frågor och när det gäller makt.
Mm.
Att prata om individer på individnivå. Och inte prata om så här, okej, hur ska vi då, om det finns en liksom medarbetare som är jättesårbar och verkligen lyssnar på ledningen. Men den andra individen inte alls är sårbar men säger att hen är sårbar.
Mm.
Och då blir det liksom någon form av clinch. Så det finns också en utveckling, jag tror att det finns en fara i att bara prata om medarbetarskap och emotional security, för att då kan liksom ledningen avhända sig sitt ansvar. Det är ju jätteviktigt då att om vi ska ha men ganska platta organisationer, då är det viktigt att ledningen är coachande och att man alltid är stödjande. Mm. Och att man också gör det man säger att man ska göra. Mm. Om man ska ta fram stödstrukturer, att man verkligen gör det. Så att man inte bara lämnar medarbetarna i sticket. För det kan skapa en otydlighet och osäkerhet som gör att det också är svårt att prestera.
Men vad behöver vi prata mer om då?
Mm.
Istället för emotionellt, även om det är viktigt. Är det något man ska addera då? Så här, om du ska prata om emotionellt ledarskap och liksom ta bort hierarkier och bli mer platt. Så här, vad behöver vi addera då?
Jag tror att en annan, jag återkommer till den frågan, men vi har ju, det finns också en annan förkärlek att prata mätbarhet idag. Mm. Och det är också viktigt att ha mätbara mål, men vi kan inte ha för många mål och vi måste vara tydliga.
Mm.
Men så att jag tror att det är en utmaning att vara ledare och chef, för att du behöver både vara inlyssnande och inkännande och så samtidigt vara tydlig och konkret.
Mm.
Så att jag tror att vägen fram, det är att skapa en organisationskultur, att bidra med coachande förhållningssätt, en positiv anda, liksom. Yeah.
Mm.
Jag tror att man behöver vara positiv som ledare för att medarbetarna ska vilja. Man också vill skapa en attraktiv arbetsplats.
Mm.
Men tydlighet.
Mm.
Verkligen tydlighet. Mm. Och att fråga en extra gång. Var jag tydlig nu? Ska jag, förstår du vad jag menar? Eller förstår ni vad jag menar?
Mm.
Sen har vi också en ökad rörlighet på arbetsmarknaden i och med digitalisering och liksom en snabbare, en omvärld som förändras väldigt snabbt.
Mm.
Och inte minst med pandemin så liksom har det gjort att många har blivit av med jobbet. Man kanske behöver hitta ett nytt jobb. Man kanske behöver liksom kompetensutveckla sig för att hitta ett nytt jobb.
Mm.
Och här behöver ju liksom organisationer, tror jag, bli bra på att snappa upp personer, apropå makt, snappa upp personer som man normala fall inte skulle ha rekryterat.
Nej.
Jag tror att man behöver vara så pass nyfiken på människor.
Mm.
Vara tydlig, men nyfiken på människor för att öppna upp sin organisation. För att skapa en organisation som är inkluderande, men också har liksom en väldigt stor perspektivbredd.
Men det är liksom att man ska ta en fika med någon man inte hade gjort det med, annars bara för att vidga sina perspektiv och liksom bli av med sina fördomar på något sätt.
Ja, men precis.
Ja.
Och jag tror att vi behöver organisationer där vi har liksom flera olika kompetenser, personligheter, bakgrunder, erfarenheter. För då blir vi bättre som organisationer.
Mm.
Det tänker jag.
Mm.
Så att makt handlar också om att våga släppa på makt. Och att inte rekrytera människor som ser ut som jag.
Mm.
Utan som kanske ser annorlunda, som ser annorlunda ut och kanske har en annan uppväxt eller en annan bakgrund.
Mm.
Och som kan andra saker än jag. Så en bra ledare är också en ledare som kan våga släppa ifrån sig informell makt.
Precis.
Men behålla den formella makten.
Mm. Och det är ju en, du ska in på möte snart, så vi ska börja runda av. Men det är en fråga som jag ändå vill bolla med dig, som du skrev till mig att du ville prata om.
Mm.
Med tanke på diskussioner som har varit på senaste tiden.
Mm.
I senaste tiden när vi spelar in det här, men det här avsnittet släpps ju i augusti. Men ändå, det här med om feminism är en sekt. För du var inne på, jag försökte hitta en snygg övergång här. Men du var inne lite på det innan, det här att feminism, och, alltså att det är politiskt och ett sätt att förändra, eller hur? Du menar ju att vi ska se feminism som politik, eller hur?
Ja.
Och jag är lite nyfiken på varför du ville prata om det här i feminismen en sekt. Jag vet inte om vi hittar någon snygg övergång eller om vi bara kastar in det här. För att jag tyckte att det var intressant. Jag tror att lyssnarna också gör det.
Ja, men jag tycker liksom att det har, det finns ju mycket, liksom, det finns väldigt många influencers.
Mm.
Det har blivit någonstans som att feminismen, jag tror att många tänker på feminismen idag. Där får ju också ni säga ifrån, liksom, eller säga emot mig om ni tycker att jag har fel.
Mm.
Men många jag pratar med säger att ja, men feminismen, det är liksom den som finns på Instagram till exempel.
Det finns en Instagram-feminism.
Ja, Instagram-feminism. Så. Och det tänker jag är en liten del. Men feminismen är så mycket större. Feminismen är liksom en världsomspännande rörelse för social och politisk jämställdhet, jämlikhet. Och att Instagram-feminismen är bara en liten litet sätt för att dels dela med sig av sina egna upplevelser och erfarenheter. Men också att visa på ojämlikhet och skillnader. Men sen tycker jag ju att det är det är också, vi behöver ju vara fler som påverkar politiken. Alltså politiska partier i, vad är det för sorts feminism man står för? Vad vill man? Och vad, den politiken, de politiska förslag som de politiska ledarna framför, vad gör det för skillnad för mig eller för någon annan? Och jag tycker liksom att det är svårt, man kan inte avsätta en Instagram-feminist liksom, eller någon som har ett Instagram-konto, utan det är ingen demokratisk rörelse. Vi har liksom inte valt personer där, utan det är personer som står upp för sig själva och säger saker. Liksom, det var ju, ja men precis, det var någon som sa i en podd häromdagen att feminism är en sekt. Men jag håller inte med om att liksom, feminism är en sekt. För att det är en rörelse som vill förändring. Men man kan inte bara titta på, om man tittar på feminismen utifrån Instagram-feminism, då kan det vara lätt att se det. Men vi måste också våga öppna upp och se att feminismen i många andra delar av världen är så otroligt stark just nu. Och jag tror att det är liksom just de politiska förslagen som saknas. Och att fler behöver engagera sig i debatten, i den politiska debatten om feminism.
Men feminism är ju ett verktyg för att nå jämställdhet, så ser jag på det. Alltså att det är ju en del av liksom arbetet mot ett bättre samhälle. Och att det handlar om så här, det är så många fler som är feminister än vad som säger att de är det, tror jag. För det handlar ju om vad man gör i vardagen. Alltså, jag tänker att alla lärare som jobbar med genus, de är en del av feminismen. Alla som jobbar, nu kommer jag inte på en massa bra exempel, men liksom de som är fackombud och hjälper kvinnor, alltså, det är också feminism. Men det som du säger, det har ju blivit en väldigt smal bild av det som är den här Instagram. Och som också låser in väldigt många, tror jag.
Jo, men jag tror det också att det också skapar en rädsla att uttrycka vad man vill. Och sen så, aha, men vad menar du då? Det blir mycket missförstånd i att det handlar om att det liksom blir skrivet i text och sådär. Och definitivt, jag tror att vi behöver ha en mycket mer öppen, om feminism är en rörelse för social och politisk förändring, då behöver vi också ha en mer öppen attityd till vem som är feminist. En feminist, man kan ha olika ideologiska grunder. Man kan ju vilja ha, man kanske har en mer liberal feministisk syn eller hållning. Man kanske tänker att, ja men pengar, jag tänker att den här gruppen liksom ekonomistas. Nu är det ganska stort med att, ja men om jag vet hur jag sparar mina pengar bättre, om jag kan bli bättre på att lägga undan pengar och spara i olika fonder, då har jag ett fuck-off-kapital. Och det kan ju vara en av delarna till att målet är frihet och självständighet. Men det är ju inte svaret på allt som behöver lösas i samhället. Det kan ju ge mig som individ en större självständighet och frihet. Men det är ju inte heller, det är inte svaret på hur liksom, en enastående mamma med 3 barn och 20 000 i lön, hon har kanske inte möjlighet att lägga undan de pengarna, och då behöver det finnas andra lösningar för att skapa en frigörelse och självständighet för henne, för att hon ska kunna ge sina barn det de behöver, men också att hon ska kunna leva sitt liv på ett fritt sätt.
Ja, men det är ju ett strukturellt problem, men sen är ju pengar är ju liksom en sjukt viktig del av det. Alltså när vi pratar om det vi har varit inne på, att kunna lämna en relation och liksom ha ett fuck-off-kapital. För att man sitter fast i relationen, så vi har ju varit inne på det. Men att det måste ju finnas stöd för alla, som du säger. Alla är inte privilegierade och kan spara pengar.
Nej.
Det är ju så mycket delar, alltså allt måste ju komma från olika håll.
Ja.
Det finns ju inte en enkel lösning. Då skulle vi ju vara jämställda. Vi har aldrig levt ett jämställt samhälle.
Nej, vi har ju inte det. Nej. Det är, liksom,
det här är du som har sagt det. Just det var det du sa i den här podden. Som jag bara, fan, det är så jävla bra. För att liksom, vad jämför vi med? Vi har ju inget att jämföra med. Vi kan ju inte, vi har aldrig, det finns ingen värld, inget land någonsin som har varit jämställt, eller hur?
Nej.
Så att, ja, förlåt, jag bara kom på nu att det var det du sa som jag bara, fan, liksom, där måste vi ju komma ihåg.
Nej, men det finns ju vissa kulturer i världen som är liksom matriarkat, men där liksom kvinnorna har makten. Och traditionellt i Sverige så har ju kvinnorna haft makten över hushållet, liksom över barnen, men inte över inkomsterna. Och jämställdhet handlar ju om hur man kan få liksom, ja, men en jämställdhet och en jämlikhet på många plan. Och där vi kan fördela makten inte bara över liksom hemmet, utan också över över inkomsterna, över livet, bostaden, makten, egenmakten att välja. Och för det så behöver vi, för att jag ska kunna välja, då behöver vi också kämpa tillsammans för att skapa en förändring. Så att liksom alla ska kunna ha valmöjligheter. Mm. Vi behöver förbättra chanserna för fler att ha valmöjligheter. För idag är det bara några få.
Mm. Ja, och egenmakt, det ska vi ju alla ha. Alltså... Och den ska vara jämnt fördelad. Det är det jämställdhet handlar om. Mellan könen, tänker
verkligen.
Jag. Och nu måste ju vi avrunda om du ska hinna in i ditt möte. Nu känner jag, nu ska vi kunna sitta och prata här i 100 år.
Ja.
Men jag får i alla fall tacka för att du har kommit hit och haft ett jätteintressant samtal. Och känner du nu att du har fått med allt du ville få med? Du kanske kom hit helt utan förväntningar.
Ja, men det finns 1000 saker att prata om. Och jag tänker det. Jämställdhet, jag skulle vilja bara säga det att nej, vi har aldrig levt i en jämställd värld. Mm. En jämställd värld är möjlig, men vi behöver vara många som kämpar för det.
Mm.
Och våga diskutera jämställdhet. Våga ställa frågor för att lära dig mer, för kunskap och makt. Mm. Och jämlikhet och vägarna till jämställdhet är många.
Mm.
Och därför behöver vi också vara många för att kämpa för ett jämställt samhälle.
Mm. 1000 tack för den fina avrundningen.
Tack till dig, Svanny, för att jag fick komma.
Och 1000 tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Glöm nu inte att prenumerera på podden och lyssna via podcasterappen i en iPhone, så ge väldigt gärna podden det betyg du tycker att den förtjänar. Jag hoppas att ni får en grym vecka, och sen så kommer det ett nytt tipsavsnitt på onsdag, precis som vanligt.